Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu när det här avsnittet släpps har vi passerat 1 miljon lyssningar av Klimakteriepodden. Det är en hisnande siffra som jag faktiskt aldrig trodde vi skulle få uppleva. Jag är så tacksam för alla som ställer upp och så generöst delar med sig av den värdefulla kunskap som vi kan sprida genom avsnitten. Helt och hållet utan att ha betalt eller kräva något i gengäld, utan helt enkelt för att ni också brinner för kvinnors välmående och hälsa. Ovärderligt. Så ett varmt och hjärtligt tack. Jag vill också passa på att tacka mina sponsorer och samarbetspartners som har stöttat och stöttar arbetet ekonomiskt. Det har varit en förutsättning för att jag och är en förutsättning för att jag ska kunna lägga ner all den tid jag gör på podden. Men allra mest så vill jag tacka dig, du som lyssnar. För att utan dig så hade det inte funnits något avsnitt 141 och inte heller 1 miljon nedladdningar. Så ni är en värdefull källa också när det gäller att hitta nya frågeställningar, ämnen och intressanta personer. Och det är så många som hör av sig också och berättar hur Klimakteriepodden har hjälpt till att hitta vägen till livskvalitet och bättre mående. Och samtidigt så ger ni mig så mycket uppskattning och kärlek, vilket driver mig vidare. Jag älskar er alla. Men vet du att trots den här hisnande miljonen så är det alldeles för få som tar del av kunskapen och det ofantliga bibliotek Klimakteriepodden utgör. Det finns över 100 timmars lyssning utan bäst före datum och det är alldeles gratis för vem som helst att lyssna på. Och bara i Sverige befinner sig faktiskt 1 miljon kvinnor någonstans i klimakteriet. Så hjälp mig att sprida Klimakteriepodden ytterligare. Berätta för kvinnor och män också för den delen att Klimakteriepodden finns. Hur man lyssnar på den och varför man kan ha nytta av att upplysa sig istället för att ducka inför den här livsfasen. För det handlar om hälsa och få leva ett gott och friskt liv. Råd och tips för att hitta fram till det du behöver göra själv. Det du ska ta hjälp med och framförallt kunskap om vad som kan vara rätt stöd just för dig. Allt passar inte alla, men det finns garanterat avsnitt som passar alla. Klimakteriet kan vara en bra tid i livet och även om det känns lite stökigt emellanåt så kommer det garanterat bli bättre om man följer en del av de råd och tips som finns att tillgå. Det är ingenting vi ska hyscha med eller gå runt och fundera på eller till och med lida på egen hand, eller hur? Nu till dagens avsnitt. Jag välkomnar professor Tord Nersén tillbaka. Han har tidigare varit med i avsnitt 11 och 103. Och nu ska han berätta om hjärt- och kärlsjukdomar. Vet du att den här typen av sjukdomar eskalerar efter menopaus och det är den vanligaste dödsorsaken bland oss kvinnor? Varför? Ja, det får du höra nu. Så välkommen att lyssna. Då så.
Då är det bara resten kvar då.
Hjärtligt välkommen Tord Nersén till Klimakteriepodden.
Tackar, tackar.
Du är seniorprofessor i Uppsala i obstetrik och gynekologi och så jobbar du fortfarande aktiv som gynekolog. Och jag vill också säga välkommen tillbaka för du har varit en värdefull kunskapskälla både för mig och mina kära lyssnare där du har bidragit värdefullt i avsnitt 11 och 103. Och då har vi bland annat talat om risker och fördelar med hormonbehandling. Den här gången så ska vi in på ett ämne som vi inte har pratat så mycket om men som är väldigt aktuellt, nämligen hjärt- och kärlsjukdomar. Och jag kontaktade professor Angelica Lindén Hirschberg för ett tag sedan och frågade vem hon rekommenderade. Och då var det inte så kanske specifikt att jag ville ha en hjärt-kärlläkare utan jag ville tala mer om det perspektivet som är aktuellt för oss kvinnor och klimakteriet. Och därför så är vi alla nu väl medvetna om att du är just obstetriker och gynekolog. Och därför så ska vi ta det här ämnet med dig och fördelen är då att du kan det precis utifrån oss och framförallt i den ålder då östrogenet börjar svikta för att sen gå ner i låga nivåer. Känns det okej, Tord?
Ja, det var en bra brasklapp där. Att jag är ju som sagt ingen kardiolog och det är mycket viktigt att komma ihåg. Utan det blir från min horisont och min synvinkel som sagt.
Ja, och i och med att du har gjort väldigt mycket forskning och jobbat både kliniskt och varit internationellt väldigt aktiv så litar jag på dig som källa och så litar jag också på rekommendationen från Angelica. Så, men först och främst så jag tror inte att jag är ensam om att inte riktigt veta vad man pratar om när man säger hjärt-kärlsjukdomar. Vad är det egentligen vi pratar om? Det låter så brett och diffust. Vad är det för typ av sjukdomar?
Ja, det är helt riktigt. Det är brett. Men för mig och för många tror jag att det som först kommer upp i medvetandet när man hör begreppet hjärt-kärlsjukdomar, det är nog högt blodtryck, hypertension och också hjärtinfarkt och stroke, det vill säga hjärnblödning eller hjärninfarkt. Det är ju de stora grupperna som jag upplever. Men sen tillhör ju också de här, i den här gruppen proppar i blodproppar i benen, proppar till lungorna, proppar till hjärnan som ger övergående kortvariga symptom, hjärtinsufficiens, att hjärtat inte orkar med, alltså inflammationer i hjärtat, oregelbunden hjärtrytm, arytmi och så vidare. Blodtryck, högt blodtryck och även angina pectoris får väl ses som varningstecken eller riskfaktorer kan man säga. För att
angina pectoris, då får
man kärlkramp. Att eventuellt senare kunna drabbas av någon händelse så är det viktigt då att man har en behandling som är avpassad för den.
Okej. Då tycker jag att det är intressant att veta vad är det som gör då att det här det är någonting som händer i kroppen kring klimakteriet som gör att risken blir högre för den här typen av sjukdomar. Vad är det och vad är det som har skyddat oss tidigare som gör att det nu ställer till det?
Ja, som vi nämnde i tidigare program så de östrogennivåer kvinnan har före övergångsåldern verkar ha en skyddande effekt på kärlträdet och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Däremot efter menopaus när östrogennivåerna snabbt sjunker då ökar också risken för hjärt-kärlsjukdomar. Så ungefär 10-15 år efter menopaus då är kvinnorna uppe i ungefär samma nivåer som för männen.
Och då tycker jag att det är väldigt konstigt att man också säger att den vanligaste dödsorsaken är hjärt-kärlsjukdomar bland kvinnor. Är det så att vi dör så himla mycket oftare, höll jag på att säga, efter 50?
Ja, man dör ju en gång. Men man kan väl säga så här att flera studier har visat att död som orsakas av hjärt-kärlsjukdomar är åtminstone 4-5 gånger vanligare än död som orsakas av till exempel bröstcancer, den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det finns också studier som har frågat stora grupper av kvinnor vad de upplever som största hotet mot deras liv och hälsa. Och då anger ungefär en tredjedel att de befarar bröstcancer. Medan bara kanske en 7% säger att det är hjärt-kärlsjukdomar. I verkligheten så är det över 50% då som orsakas av hjärt-kärlsjukdomar och bara 3-4% av bröstcancer. En annan faktor där är ju att vi lever allt längre nu för tiden. Och en ökad livslängd har ju framförallt varit hos kvinnor tidigare. Och det gör då att fler kvinnor hinner drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Och också ibland dö utav det.
Och då måste jag fråga så här, när man då får högt blodtryck eller man får de här små propparna och så där, är det de man sen dör av eller är det någon följd man dör av?
Blodpropparna kan man ju i värsta fall dö direkt av om man får en jättestor blodpropp till lungorna till exempel. Eller också att det blir någon blodpropp som sätter sig olägligt i hjärtat. Blodtryck är ju i begynnelsen i alla fall, när det ligger någorlunda välkontrollerat, inte farligt på samma sätt. Utan det är väl bara tecken på att kärlsystemet börjar åldras och inte lika elastiskt som tidigare. Och är lite stelare helt enkelt.
Och det handlar om själva blodbanan, alltså ådrorna, eller?
Ja, man kan säga att det är kärlväggen som påverkas med åren, både förändring strukturellt, alltså i de olika lagren som ingår i kärlväggen, men också funktionen av de olika lagren förändras. Och det är en sak som östrogener till exempel påverkar.
Okej. Okay. Man pratar ju mycket också om det här med blodfetter och så, att det kloggar igen systemet. Man pratar om att man, om man äter en viss typ av kost, vi ska komma in på livsstilen, men jag tänker, är det också någonting som man så att säga bygger på under årens lopp så att det blir trängre helt enkelt, att det också är ett skäl, eller?
Ja, det ingår ju, kan man säga, lifestyle factors eller livsstilsfaktorer är väl bland det viktigaste och framförallt den viktigaste faktorn som man påtagligt kan påverka själv. Och där är också förstås kost och blodfetter och höga blodfetter en del som kan försämra förloppet över tid. Det är riktigt.
Mm. Mm. Ska vi ta det då, Tord? Vad är de värsta riskfaktorerna för att drabbas av de här sjukdomarna?
Ja, de viktigaste riskfaktorerna är väl för kvinnor, lifestyle, liksom för männen. Och också, skulle jag vilja säga från min horisont, effekten av menopaus. Sen har man ju alla traditionella riskfaktorer. Ålder, rökning, övervikt, fetma, diabetes, dålig fysisk aktivitet, blodfetter, depressioner, stress och så vidare. Man brukar ibland prata om faktorer man inte riktigt kan påverka, det är ålder. Genetik huvudsakligen, det kan väl påverkas till en del av omgivningsfaktorer också, så där, epigenetiska effekter. Socioekonomiska faktorer också, inverkan. Men den viktigaste påverkbara är ju lifestyle.
Mm. Och vad ska vi göra då?
Ja, det är att avstå från rökning, öka fysisk aktivitet och en kost som är hälsosam för kärlen och som inte ger övervikt. Övervikt har man ju sett nu redan i unga åldrar alltså. Redan i barn och ungdomar har kärlförändringar som är en utveckling i arteriosklerosprocessen, kan man säga. Den bakomliggande processen för flertalet av de här hjärt-kärlsjukdomarna, det är ju kärlåldrande eller arteriosklerosis, som i grunden är en inflammatorisk process och som börjar väldigt tidigt i livet, startar redan i unga åldrar. Och man har ju sett arteriosklerosförändringar i 20-åriga som har avlidit av olika anledningar, även i ungdomar med övervikt har också tecken på arteriosklerosis redan då. Det där utvecklas ju successivt mer och mer då, och vid höga åldrar så blir det också så kallad plackbildning. Det är små utbuktningar på insidan av kärlen då, som ibland är sköra och spricker, och det kommer ut olika ämnen som då blodet och faktorerna i blodet reagerar på, och det blir en proppbildning som sen kan flyga iväg och sätta sig antingen i hjärtat då, eller hjärnan eller lungan. Och det är därför den här processen med arteriosklos är farlig, som sagt, och gäller att försöka motverka så gott det går.
Och det är då de här livsstilsfaktorerna som du redan nämnde? Som
ja, det skulle jag nog vilja säga är grunden för approachen till det. Och det är en väldigt naturlig och sund inställning också.
Mm, okej. Okay. Kan vi gå in på det här med skillnader mellan kvinnor och män? Du nämnde här precis i början att kvinnor kommer i kapp männen efter menopaus.
Ja, först vill jag säga kanske att man har också sett en trend i det här med risken för hjärt-kärlsjukdomar, eller att det blir färre och färre hjärt-kärlsjukdomar. Och det har man sett i flera länder. Och det har oftast varit att en kraftigare minskning då för männen än för kvinnorna. Även i ett svenskt material från slutet av 80-talet fram till 2010 ser man att hjärtinfarkter och stroke minskar hos männen, men man ser ingen säkerställd förändring hos kvinnorna. Den här generella minskningen nu i världen kan nog vara att det är mer medvetenhet om effekterna av lifestyle, och man har förändrat sig i positiv riktning där. Men det finns också rapporter där yngre individer, alltså 40-50-årsåldern, där man ser en ökning av hjärtinfarkt hos kvinnor men en minskning hos männen. För mig är det lite oklart vad det kan bero på. Men generellt sett så hjärtinfarkt för kvinnor före menopaus är mycket starkt korrelerat till rökning, så det kan nog ha en stor betydelse just i den åldersgruppen. Man har också sett en bättre överlevnad efter en inträffad hjärtinfarkt under senaste decennierna, kan man säga. Och flertalet överlever ju sin akuta hjärtinfarkt. Och i en svensk uppföljning som har sett att 2 år efter hjärtinfarkten så är det bara 10-14% som har dött. Och i Sverige har vi väldigt bra kontroll via det här Sweetheart. Systemet där man fångar upp alla inträffade hjärtinfarkter och kan följa behandlingar och så vidare.
Om man är orolig för att drabbas av sånt här, vad gör man då? Går man bara till doktorn och säger att jag är orolig för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar?
Det är väl det naturligaste att ta kontakt med sin husläkare då och få det diskuterat och kanske en genomgång och i provtagning i viss utsträckning vad som är lämpligt.
Men finns det några tecken som är väldigt tydliga på att man ens skulle göra det här eller vara, nu förutom ålder och en del av de här livsstilsfaktorerna, finns det någonting som man själv kan känna som man borde vara observant på?
Det är klart, har man bröstsmärtor som vid angina så får man reagera. Blodtrycket tas väl säkert hos läkaren. Och sen är det för kvinnor kanske en del mer specifika faktorer i sjukhistorien. Till exempel under graviditeten, om kvinnorna då har haft blodtrycksförhöjning eller havandeskapsförgiftning eller fött extremt för tidigt eller med väldigt låg födelsevikt, så kan det ibland innebära att det kan vara en ökad risk för blodtrycksförhöjning och så senare i livet. Generellt kan man säga att graviditeten verkar vara en stresstest på både hjärt-kärlsystemet och även på insulin, glukosinsulinsystemet. Så att graviditetsdiabetes, om man får det så har man då större risk att få diabetes senare i livet. Så har man haft några av de där komplikationerna under graviditeten så kan det nog vara bra att få en kontroll och kontrollera de vanligaste sakerna och börja blodtrycket smyga på, att man då får ett ställningstagande om det ska behandlas eller inte.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Att det är ju en lyssnare som nyligen frågade faktiskt det här med att blodtrycket generellt går upp kring menopaus och hur det kommer sig.
Ja, det verkar rätt vanligt, det är det. Och för mig är det nog troligt att det hänger samman med just den här omställningen av östrogennivåer som vi var inne på i tidigare program också. De östrogennivåerna är ju ordentligt höga före menopaus och östrogenet har en effekt att vidga kärlen och därmed slappna av kärlsystemet och sänka blodtrycket. När sen östrogenhormonerna minskar, då försvinner den där effekten, så att det kan nog bidra till att det är vanligt att blodtrycket stiger upp efter menopaus.
Jag kan inte heller låta bli att tänka på det här som du sa med inflammationer och hela det inflammatoriska systemet i kroppen, att det ökar med åldern. Och då tänker jag att östrogen är ju också antiinflammatoriskt. Ja. Kan det också spela in i det här?
Jag tror det, absolut. Det tror jag. Och det tror jag kan vara en viktig faktor i det här, att man ser en skyddseffekt på risken för till exempel hjärtinfarkt av hormonbehandlingen efter menopaus.
Ja, och jag tänker också på det här med antiinflammatorisk kost och sånt där som man kan göra själv, att det faktiskt finns flera skäl till det.
Säkert kan det ligga mycket i det, och det praktiseras väl på många håll i världen. Tyvärr vet jag själv för lite om de effekterna, men i princip ja. Hela åldrandeprocessen är ju i många avseenden förenat med inflammatoriska processer.
Du, det här med vallningar eller blodvallningar som man sa förr, kan man anse att det är ett hjärtkärlproblem? Och skulle det i så fall kunna vara farligt?
I sig tror jag inte blodvallningarna i sig är någon hjärtkärlsjukdom. Däremot har det väl ibland satt samman med en del händelser senare i livet, men det är inte något för mig entydig bild där. Utan att det då uppträder kring övergångsåldern, det kan nog tänkas bli en obalans mellan de olika reglerande systemen i kroppen, sympatiska och parasympatiska systemet. Och blodvallningar brukar ju också ge med sig sen efter några år.
Ja, så man behöver inte se, det är ingenting som ska medicineras eller ingenting som man ska oroa sig för, utan så att säga,
det är nog mest att man får ta ställning till hur pass besvärligt det är, va? Och då i så fall få hormonbehandling som har en klart dokumenterad effekt, och man mår oftast mycket, mycket bättre då med hormonbehandling och svettningarna försvinner.
Du, det här med hjärtklappning då, det är ju många kvinnor som upplever. Jag kommer ihåg att för egen del så var det väldigt vanligt i perimenopausen några år innan, att man kunde ligga still i sängen och så plötsligt så rusar hjärtat, eller man kan sitta still på en stol och så plötsligt känner man hur det dunkar till. Det är ju väldigt, väldigt obehaglig känsla, och jag vet många hör av sig om det här och undrar varför och är det farligt?
Ja, nej, där tror jag också att det inte är någon direkt uttryck för någon hjärtkärlsjukdom just då. Det tror jag inte, utan det är nog också ett utslag mellan den här obalansen i regleringssystemen. Och det brukar också bli bättre då med hormonbehandling.
Det här med män och kvinnor och rädslan för att bli sjuk överhuvudtaget och det här med cancer nämnde du redan, att vi går runt och är mer rädda för cancer än de här hjärt-kärlsjukdomarna. Det verkar vara lite som att vi borde vara tvärtom. Hur ska vi tänka där?
Ja, och du var inne tidigare också på skillnader mellan män och kvinnor.
Ja.
Och där är min intryck av att det här med hjärtinfarkt, det har ju varit väldigt mycket fokuserat på männens hjärtinfarkt och deras symptom. Och framförallt tidigare var det vanligt med hjärtinfarkt ganska tidigt i männens liv, va? Och med klassiska symptom med centrala bröstsmärtor, utstrålning till armen och till halsen och käkar och så vidare. Och det var nog det som mycket formerade tänkandet kring hjärtinfarkt. Orsaken till problemen hos männen är ju oftast då en förträngning i hjärtats kranskärl, som man brukar säga coronary heart disease då, hos männen. Hos kvinnorna, eller hos yngre kvinnorna i princip under 65, där är det inte oftast en förträngning i lika hög grad, utan det är mer en syrebrist i hjärtmuskulaturen på någon annan grund. Och då brukar man istället tala om ischemisk heart disease, IHD. Och symptombilden också för de yngre kvinnorna skiljer sig då. Så det är oftast ganska milda och lite atypiska symptom, som till exempel allmän trötthet, sömnsvårigheter, svaghetskänsla, kortandning och ont i ryggen och bröstet och så vidare. Och de har som sagt mindre förträngning av kranskärlen.
Däremot, och är det här ett permanent tillstånd eller någonting som kommer akut? Smyger sig på snarare än
ja, akut upplevelse? Det kan ju variera från individ till individ, men förmodligen är det nog ofta så att det smyger sig på och finns där av och till. Däremot hos de äldre kvinnorna, typ efter 65 års ålder, där blir symptombilden igen mer lik den som är klassiska symptombilden hos männen. Och där ser man också att orsaken till hjärtinfarkterna i den åldersgruppen hos kvinnor är då oftare en förträngning av kranskärlen, precis som hos männen. Och då blir också symptomen de samma. Centrala bröstsmärtor, utstrålning till arm och hals och så vidare.
Ja. Det här, när man pratar om de här generella tröttheten och håglösheten.
Ja, det är ju väldigt generellt, så blir inte allt för rädd nu.
Nej, precis. Och jag tänker, det här råkar vi ju ut för allihopa runt klimakteriet i alla fall. Och det kan vara sköldkörtel och det kan vara både rena och andra. Så att,
nej, man får reagera.
Det ska skrämma upp någon här.
Om det är något väldigt påtagligt som inträffar. Va? Ja. Mm. Men det är helt klart att det är olika symptombild hos yngre kvinnor jämfört med den klassiska symptombilden hos männen. Att den kan skilja sig.
Mm. Det är ju intressant då med den här ökningen, tycker jag, att det går upp så runt menopaus. Men jag är också nyfiken på det här med, jag tänker lite på det här med att blodpropp är associerad med östrogen.
Att orsaka, ja. Det kan man säga, det är framförallt östrogen som ges i tablettform då. Och om man startar vid hög ålder, när man redan har ett påverkat arteriosklerotiskt kärlsystem. Annars vid kvinnor kring menopaus eller strax efter menopaus eller innan 60-årsåldern, där är nog den effekten ganska begränsad. Och i princip finns inte helt om man ger hormoner i form av plåster eller spray eller så.
Mm. Tord, borde vi vara mer rädda för de här sjukdomarna än cancer som dödsorsak? Du nämnde ju de här procentuella riskerna som är fakta.
Ja, i den meningen förstås att hjärt-kärlsjukdomar verkar vara den vanligare dödsorsak än cancer.
Hos kvinnor pratar vi om över 50.
Ja, precis. Och där är ju en 4-5 gånger vanligare att du är hjärt-kärlsjukdom än att du är cancer till exempel. Många cancersjukdomar har ju också förbättrat prognos under senare år. Det är det. Man kan också se det så här att cancer, för mig verkar det vara mycket en fråga om tur och otur helt enkelt. Förutom vissa cancerformer då som är klart associerade med beteendet, som till exempel rökning och lungcancer och solstrålning och hudcancer, melanom. Och många cancerform har ju nu också fått en ganska god prognos. Men framförallt också det här att risker för hjärt-kärlsjukdomar går ju mycket väl att påverka med lifestyle-förändringar. Och det är ju väldigt positivt och lovande, tycker jag.
Mm.
Det har ju oftast i flera studier lika bra effekt ibland som sådana här blodfettsänkande medel och dylikt.
Mm. Det här med att blodtrycket går upp, går det att göra någonting åt det specifikt? Alltså det går upp lite grann kring menopaus, eller är det bara helt enkelt att det, så länge det håller sig under sunda nivåer så spelar det ingen roll, eller ska man försöka...
Det viktigaste är väl att ha kontakt med en läkare så att det kontrolleras och man får råd då om man tycker man ska behandla det. Eller råd vad gäller livsstilsfaktorer.
Ja.
Det verkar ju också kunna påverkas med viktminskning och fysisk aktivitet och viktminskning.
Mm, okej.
Däremot har ju gränserna successivt... blivit mindre och mindre när man går in med att diskutera blodtrycksbehandling.
Hur menar du då gränserna har blivit mindre?
Ja, man har sänkt gränserna, oftast har jag en känsla av, så att man funderar på blodtrycksbehandling lite tidigare. Okay. Vilket nog kan vara ganska logiskt eftersom högt blodtryck är ju någonting som kan man säga sliter på kärlsystemet över lång tid.
Mm. Okej. Okay. Vi pratar om det här med förebyggandet, för jag tycker avslutningsvis det är väl det vi verkligen ska fokusera på då, vi som inte är drabbade än.
Och där är ju basen, kan man säga, att man tänker på lifestyle-faktorerna och korrigerar dem. Och där bland annat då det här med att avstå från rökning. Rökning hos kvinnor dessutom verkar ha en större negativ effekt på kranskärlssjukdomar än hos männen. Det är också så att nästan hälften av alla förstagångs hjärtinfarkter för individer under 75 år är rökare. Så det är extremt viktigt att man korrigerar det. Fysisk aktivitet förstås, det verkar också vara minst lika viktigt för kvinnor som för männen. Dieten, där finns det många olika skolor. En väldigt populär är typ den här medelhavsinriktade kosten. Blodfetter kan ju justeras hjälpligt med kostförändringar, annars med behandling med sån här blodfettsänkande då. Och där har man nog nu på senare år sett att det är ungefär lika positiva effekter både hos kvinnor och hos män.
Och där kan vi väl också poängtera att det är inte fett generellt som är farligt, utan det är ju vissa typer av fetter. Så man ska ju inte, det är ju otroligt viktigt att få i sig fett, och min generation som är förstörda av en massa low fat dieter, det finns ju inget som talar för att de är positiva, utan man kan gott ösa på med avokado, nötter och olivolja och sånt, men undvika pommes fritesen och chipsen och lite annat sånt.
Hypertoni, högt blodtryck är viktigt att behandla. Också stress, om man upplever det, att man får hjälp med stresshantering. Depression är också faktiskt riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Och där finns det stora studier som har visat effekter på antidepressiva och psykoterapi på risken för hjärt-kärlsjukdomar. Också förstås optimal behandling om man har prediabetes eller diabetes. Ja.
Mm. All right, Tord. Om vi inte upplever att vi har missat något, så tycker jag att vi har fått en insikt i vad det är vi egentligen pratar om när vi pratar hjärta-kärl, som är relevant för oss kvinnor som är kring menopaus, både lite före och framförallt efter. Tusen tack, Tord.
Tack, tack.
Jag tycker det här var väldigt spännande att höra. Och Det var ju inte meningen att det här skulle bli skrämmande nu på något sätt, och jag hoppas att det verkligen inte var det. Som vanligt så ger det dock upphov till nya frågor, och jag har lagt ett par länkar på klimakteriepodden.se och på Facebook-sidan som vanligt. Jag tycker väldigt mycket om Tordne Sen, vilket säkert hörs. Han är otrolig när det gäller sitt engagemang för forskning inom kvinnohälsa, och han jobbar även kliniskt, och han är dessutom väldigt intressant att prata med om allt möjligt annat. Och ett av hans stora fritidsintressen, det är gamla fioler. Ja, man kan vara intresserad av mycket. Jag vill också korrigera mitt slarviga språk med att vi alla är förstörda med low-fat-dieter. Så är det naturligtvis inte. Och det är inte heller så att man ska ösa på med allt bra fett hur som helst. Men jag tror att du förstår vad jag menar med de här generaliseringarna. Jag delar ju med mig av delar av hur jag försöker hålla mitt klimakterium i styr på framförallt Instagram och Facebook i stories där. Och där hittar du också mer material, länkar till info, och det är där som det är lättast att dela avsnitten. Klimakteriepodden.se är också en bra källa om du vill gå tillbaka och läsa mer eller kolla på tidigare avsnitt och se bilder på gästerna. Nästa vecka kommer mer nytt information, så häng med. Stort hjärtligt tack för att du har lyssnat, och välkommen snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.